I detta avsnitt av Kompilator pratar jag med Kristoffer Grönlund, känd från poddgrannen Kodsnack. Kristoffer har nyligen sadlat om till egen konsult och jag är nyfiken på hur det har gått. Det pratas konsultmäklare, att våga kasta pengar på problem och en ny värld av roliga sidoprojekt som öppnas upp. Kompilator tar med detta avsnitt ett sommaruppehåll med återvändare i höst med nya friska tag. Glöm inte bort att prenumerera och lämna en recension på iTunes. Det hjälper oss att dyka upp i sökresultaten. Trevlig sommar! Välkommen Kristoffer.
Tack så mycket.
Till Kompilator.
Tackar.
Kul att ha dig här. Du var ju med för, kan det ha varit 5-6 avsnitt sen, tillsammans med Fredrik. Vi pratade kodsnack.
Mm.
Och nu är du tillbaks. För i det avsnittet så nämnde du att du sa upp dig precis när corona kom. För att göra någonting som jag själv har gjort och som jag tycker var det bästa beslutet jag någonsin tagit. Jag undrar om det är lika med dig, för du har sagt du har startat eget.
Precis. Ja, det kommer bli en intressant diskussion, för att det är fortfarande väldigt nytt för mig att starta eget.
Mm.
Så att jag är väldigt intresserad av att höra vad du har att säga om liksom dina reflektioner, speciellt i samband med corona och allt det här också. Jag kan ju börja prata lite grann om min situation, så att säga. Så att jag sa upp mig i början av mars. Och innan det stod klart för mig riktigt hur det här året skulle bli. Jag vet inte riktigt om vi vet än hur det här året kommer att bli. Det har varit intressant. Det kommer att bli mer intressant. Jag vet inte, jag hade en chans att backa där när liksom det visade sig att okej, jag har sagt upp mig totalt fel tid, men jag har fortfarande en chans att liksom säga att men vänta, jag stannar. Jag kände väl liksom så här, som man känner att nu har jag liksom tagit det beslutet, nu får jag liksom leva med det. Jag skämdes lite för att liksom hela tanken på att ångra mig. Riktigt hur jag skulle ta upp det med min chef kändes så här, jag vet inte om jag klarar den diskussionen. Men sen var det också att jag kände en så otrolig lättnad över liksom att ha sagt det, att liksom, nej men jag ska starta eget. Och har faktiskt tagit det beslutet. Att det var så här, jag chansar och kör och ser hur det går. Och sen gick det ju bra. Alltså det var väl kanske också det som jag insåg, liksom, jag märkte att när jag väl hade tagit beslutet och väl liksom satsade, okej, jag startar upp ett bolag, jag sätter upp eget aktiebolag och liksom allt runt det och börjar leta efter uppdrag och sådär, så löste sig min situation hur snabbt som helst och jag hittade ett uppdrag för resten av året. Och då kändes det som att, ja men det här, varför gjorde jag inte det här för flera år sedan när jag började tänka på det? Så att jag kan prata lite grann om varför jag bestämde mig för att säga upp mig och starta eget. Det ytterst är väl kanske för att jag vill vara min egen chef. Det är liksom, jag gillar inte att bli tillsagd. Det har jag aldrig gjort hela mitt liv, från det jag var barn. Så när någon har sagt att gör det här, så har jag sagt nej. Och det har jag väl inte växt ifrån riktigt. Utan liksom, jag vill göra min egen grej. Och en sak som jag tyckte om mitt jobb, och jag tyckte om att göra det jag gjorde, jag jobbade mycket med open source som jag brinner för och sådär, men samtidigt så hade jag liksom andra grejer som jag ville göra. Så att tidigare har jag jobbat med spel och gjort appar för mobiler och sådär, och jag kände att jag kunde inte riktigt göra de grejerna på fritiden när jag jobbade heltid med något annat och liksom hade kontrakt som sa att jag inte fick göra sånt på fritiden. Så här, även om jag säkert hade kunnat gjort det ändå. Men liksom, det känns inte rätt. Medans om jag kör eget så kan jag liksom, utan att skämmas, ta ett uppdrag och jobba för det. Och samtidigt lägga tid på annat också. Liksom. Eller då liksom, ja, ta ett uppdrag, göra ett uppehåll. Och inte köra som konsult och försöka mig på att göra ett spel eller att göra app eller göra en tjänst eller vad det nu kan vara. Mm. Så att det är väl de huvudgrejerna. Sen var det ju också att jag jobbade hemifrån från 2013 fram tills ja, fortfarande. Och en sak som man märker när man jobbar hemifrån mycket är att ens tid är värd otroligt mycket. Att liksom bara det att kunna bestämma över sin egen tid och säga att ja, men nu jobbar jag, men nu jobbar jag inte. Och att ja, men jag behöver liksom ut och göra ett ärende, då kan jag bara liksom ut och göra ärendet utan att behöva fundera på det. Eller jag känner att ja, men jag behöver ta en paus, jag vill göra något annat, så kan jag göra det. Eller som jag har gjort i omgångar eftersom jag skaffade hus och började snickra på det och sådär, att liksom mm. Ja, jag vill lägga förmiddagen på och spika för att jag har liksom funderat på det hela natten. Och jag ska, så gör jag det och så jobbar jag på kvällen istället. Och liksom det funkar ju bra som helst. Mm.
Jag tänkte bara på det du sa, att du kan snickra på förmiddagen och jobba liksom eftermiddag kväll. Men då antar jag att kunden är okej med det. För det... man har ju... Rent krasst så har man ju en chef och det är ju kunden. Men det jag har märkt som egenföretagare är att man får mycket mer slack som konsult jämfört med att vara anställd, konstigt nog.
Ja.
Det är inte lika mycket paragrafrytteri, och utan levererar man så brukar man få hållas. Får man ganska fria tyglar.
Ja, där kommer vi in på det att... Jag är ju intresserad av att höra dina erfarenheter också, för att jag är väldigt ny till det här och konsulta och så. Och ja, absolut. Mm. Alltså, från början så, det här uppdraget som jag är på nu, det var ju tänkt att vara på kontor heltid i ett år. Och jag var liksom inställd på det, att det är liksom, ja, men jag kommer sitta på kontor och jobba. Mm. Och det var väl kanske mer den möjligheten att kunna ta, ja, men jag gör det en viss period. Och sen när uppdraget är klart så gör jag annat ett tag. Och att liksom inte bara köra som konsult 100%, utan egentligen målet har hela tiden varit att ha liksom andra grejer som jag också kan göra. Men i och med att, jag menar, det var ju så när jag jobbade hemifrån tidigare, så jobbade jag ju heltid. Alltså jag hade ju, det var ju ett vanligt arbetskontrakt, men eftersom jag är hemma och det inte är någon som ser vad jag gör, så inser jag ganska snabbt att liksom man behöver inte oroa sig för det egentligen. Att så länge man gör sitt jobb och gör det folk förväntar sig, och man liksom dyker upp på mötena som man har bokat och så är det ju ingen som vet om jag jobbar på förmiddagen eller på kvällen. Och så är det ju lite nu också. Nu är det liksom, jag har ju fria tyglar i det att vi är liksom alla överens om att det är okej i mitt sätt. Så det är ju inte så att jag smyger med det. Och det var ju liksom, så var det ju mitt tidigare jobb också, att det var ju liksom ingen som brydde sig överhuvudtaget när jag gjorde mitt jobb.
Det där är nog väldigt beroende på uppdrag, för det uppdraget som jag håller på att avsluta nu, jag har varit jättenojig över, för vi blev ju hemskickade i mars som alla andra, men
ja, just det.
Jag har känt att jag måste sitta vid datorn liksom 8:30 till 16. För att kulturen var så liksom att man, det är väldigt mycket chatt, väldigt mycket videomöten, och liksom är man inte, även om det är säkert helt i mitt huvud också allt det, men jag kände liksom jag mådde psykiskt dåligt om jag inte satt vid datorn under kontorstid. Så
nej, jag känner igen det också. Jag hade i början, när jag började jobba hemifrån, så hade jag lite samma känsla. Det kändes som att jag mådde dåligt när jag inte satt. Liksom, att liksom när jag då tog en tupplur mitt på dagen, så skämdes jag något fruktansvärt. Och liksom att jag kände att det var inte bra för min psykiska hälsa liksom där heller. Men jag kom till en punkt där jag liksom faktiskt insåg. Det var flera gånger som jag liksom så här, ja, jag jobbade inte effektivt i några timmar. Och så skämdes jag jättemycket för det och liksom mådde dåligt. Och så gick jag tillbaka till datorn och tittade på chatten, och så hade det inte hänt någonting. Det var ingen som hade sagt någonting, det var ingen som hade frågat någonting, det var ingen som hade liksom undrat var jag var någonstans. Och istället så när jag pratade med min chef, så var det liksom, han tyckte liksom bara, det här går ju bra som helst, du är skitduktig och liksom får jättemycket gjort och sådär. Och det var då jag började liksom klicka lite grann. Att vänta nu, all den här ångest och all den här skammen, den sitter ju i mitt huvud. Men sen förstår jag att det är ju en kulturfråga också. Det jag hoppas lite grann med den här erfarenheten där alla får jobba hemifrån lite mer och så, är att fler, även liksom chefer och så, ska inse att det finns ingen anledning att liksom ha det där tänket att man måste övervaka hela tiden och se till att alla sitter på kontoret en viss tid och så här. Sen är det ju, det är ju besvärligt om man tror att någon är tillgänglig och man försöker få tag på dem och ställa en fråga, det är någon som behövs för någonting, och de inte dyker upp utan liksom visar sig att nej, men han var ute och så här, låg i en park och chillade. Det funkar inte heller. Man måste ju vara tydlig med att om man inte är vid datorn så är man inte tillgänglig. Då får man ju säga till att liksom, nej, men nu går jag iväg från datorn några timmar för att fixa ett ärende eller någonting. Så att de man jobbar med vet om det. Men jag hoppas att fler kommer vakna till att liksom det går att liksom låta folk ha lite mer fria tyglar och liksom leva sina liv. Och det gör att man blir mår bättre som människa och liksom blir bättre på att göra sitt jobb också.
Det här går ju hand i hand. Att fler och fler kör eget och fler kan köra remote. För plötsligt måste man inte bo i Stockholm för att kunna jobba på... jag vet inte, typ Spotify eller H&M eller vilka som nu ligger i Stockholm, utan det är ett plus både för utvecklarna och konsulterna som kan bo lite var som helst, men det är även plus för företagen, för då får man en mycket större rekryteringsbas.
Ja, precis.
Men om vi går tillbaks till ditt konsultande, hur hittar du ditt första uppdrag?
Det var via en konsultmäklare. Så att det egentligen det jag gjorde var att jag satte mig och kollade liksom, vad finns det för konsultmäklare? Och det är, i Stockholm finns det ju hur många som helst. Det är ju liksom en uppsjö. Och det började med att jag kollade på, det finns ju de här stora liksom som är välkända liksom, så man hittar direkt. Och där hittar jag liksom ingenting som
New York och...
Ja, men precis. Afri och liksom de här. Och då kände jag liksom att de här uppdragen känns inte så roliga och liksom, det fanns inte så mycket så. Men sen hittade jag, det fanns ju en massa andra också. Och då, alla har ju lite olika approach och lite olika stil och sådär. Jag menar, där är ju liksom, det här var ju mitt första uppdrag så att säga. Så att jag har ju en begränsad erfarenhet av vad som är möjligt och så. Och även liksom vad man ska förvänta sig som konsult när man använder en mäklare, liksom vad man ska ställa för krav på dem och liksom sådär. Så det känns som att det har ju varit en läroupplevelse liksom, bara för att prata med olika mäklare och sådär också, liksom vad är det de gör egentligen? det skiljer sig rätt rejält.
Ja men verkligen. Jag har upplevt allt från att de tycker att man är lite jobbig som söker uppdraget, nästan till att vara jättebra och liksom coachande och hjälpa till att fixa snyggt CV och liksom den bästa, han höjde mitt teampris med 100 spänn. Han liksom sålde in mig för 100 spänn mer än vad jag hade tänkt.
Ja, nej, absolut. Och det är ju det är egentligen det man förväntar sig att få från en mäklare, liksom, den tjänsten som jag förväntar mig att få. Det är ju dels liksom att hitta uppdrag, men sen också liksom hjälpa till och sälja in den som rätt för uppdraget. Så liksom, de ska ha den kunskapen.
Mm.
Och sen också hjälpa till att liksom sätta priset så att det är liksom, rätt för ja, den. För det är mellan dem, åtminstone i teorin, så känner ju de mer om man själv som konsult känner mer. Så att det är ju det bästa för båda.
Det finns ju vad är han heter? Han heter Malcolm Gladwell. Han har skrivit en bok som heter, jag kommer inte ihåg, det är liksom en bok med jag tror att det är en antologi med hans artiklar, och en av dem handlar just om mäklare, och då är det husmäklare, men principen är densamma. Och det är ett varningens ord, för mäklaren placerar mycket hellre någon för ett ganska taskigt timpris än att inte placera dem alls. För alltså om de får 10% av 600 eller om de får 10% av 800, det är liksom skitsamma för dem. Ja. Om alternativet är noll. Så de använder gärna, eller man ska ha det i bakhuvudet i alla fall när man pratar med mäklare, att de är inte nödvändigtvis på ens sida. Man ska inte vara cynisk, men man ska liksom se efter sitt hus.
Absolut. Och där känner jag att det är liksom där, där lär jag mig mycket fortfarande. Men ja, det är ju många faktorer att tänka över där också. Det är liksom, det är också, man ska ju, jag vet, på något sätt så, man ska ju känna att man har en bra relation med mäklaren liksom, och att det är en ärlig öppen kommunikation där också. Och då, men det är som alltid, man ska ju, det är lite grann som att köpa lägenhet också liksom, om man kollar på mäklaren där. Där är ju situationen lite annorlunda, för mäklaren representerar ju egentligen säljaren mer än köparen i det läget.
Ja, precis. För du har ju ett till ett förhållande till mäklaren, men mäklaren har ju ett till många, till massa konsulter. Ja. Och en bra mäklare kommer ju få dig att känna som att hen har ett till ett förhållande till dig också. Men det är väldigt mycket med att vara konsult. Det är mycket soft skills som man får tänka på, förhandlingstaktik, vad man ska säga, inte säga, liksom hela säljdansen. Det är väl det som var mest chockande var väl, jag var inställd på det, men alltså bara en sån sak, att läsa en bok om säljteknik och förhandlingsteknik istället för att kolla på en programmeringskurs. Det var en ny upplevelse.
Ja, alltså jag håller med till viss del, men jag skulle säga att man ska ju tänka på det här även i ett vanligt jobb. För att det är en sån sak som jag lärde mig liksom under min karriär som liksom anställd också. Att den här, det är lätt att som anställd tro att man har en personlig relation och liksom liksom att det är mer jämlikt än vad det egentligen är mellan en själv och företaget. Och att man blir besviken när det då visar sig att företaget ser det som en affärstransaktion mellan den anställde och den som, och de själva, och liksom inte har något problem med att liksom, ja, maximera sin vinst och låta det gå ut för den anställde på det sättet. Så att man ska ju alltid vara lite skeptisk och komma ihåg att liksom, den enda som egentligen kan bevaka ens egna intresse är ju en själv. Så att, ja, där har man ju liksom vinningar av att veta hur spelet är, så att säga.
Ja, precis. Alltså det är precis den upptäckten jag gjorde också. Alltså retroaktivt när jag tänker tillbaka på mina anställningar. Är att företag eller arbetsgivare ofta använder den här, att man antar att man har liksom ett mer, ska man säga, familjärt förhållande än vad man faktiskt har. Mm. Och det är tyvärr väldigt många som har fått lära sig den läxan nu senaste 3 månaderna i och med covid-19, att
exakt.
Det är ett yrkesförhållande liksom. Finns det inte pengar, ja, men ja, då tack för den här tiden, men kan inte göra något.
Nej, precis. Och det är också då att när skon börjar klämma, så vad är det pengarna liksom finns till sist, så att säga. Det kanske inte är samma sak som man själv tänker sig som anställd. Men där tycker jag att det är ganska skönt. Det är ganska liksom, det känns ganska skönt att det är mer tydligt, det förhållandet som konsult. Att det är en affärsöverenskommelse. Det är liksom, det gäller att sälja in sig, och det gäller att liksom ha koll på säljprocessen. Man liksom är mer, det känns som att det är en mer ärlig relation på det sättet.
Jag tycker att det är lite som tabun kring pengar försvinner lite. Det är lite som läkare som på en middagsbjudning liksom är yrkesskadade och kan börja prata om vad vet jag, könssjukdomar liksom, för att det är vad de håller på med. De har liksom inte den här spärren längre. Ja, och det samma spärr försvinner, tycker jag, med pengar när man blir egen. Jag kan dra lite kort varför jag blev konsult. För jag har tänkt på det ganska länge. Och sen så hamnade jag på ett jobb som jag tog av fel orsaker och var ganska missnöjd. Och så fick jag i uppgift, min dåvarande arbetsgivare hade fått en påse pengar att leverera ett projekt, och de ville ha ett estimat av mig. Och då frågade jag liksom, vad vill ni ha ett estimat på? För finns inga kravspec, finns ingenting som ni vill ha oss. Ja, men ge oss ett estimat. Jaha, tänkte jag. Jag har en summa pengar. Då kan jag räkna på hur mycket mantimmar man får ut. Det är väl det jag kan presentera. Och då började jag tänka, ska de rekrytera? Nej, det här ska vara levererat inom ett år, så då får de ta in konsulter. Vad kostar en konsult? Ja, men typ 850 kronor i timmen i Stockholm. Det blir så många mantimmar. Ja, vad skulle det kosta om man tog in anställda? Och då gick det upp för mig att tjänar man 50 000 som inte är ovanligt i Stockholm, då, den engelska termen är fully loaded cost, det vill säga lön, arbetsgivaravgifter, pension, förmåner, semester, alltihopa. Det hamnar på ungefär 400 kronor i timmen, 450 kronor i timmen.
Ja, just det.
Och det är 300-400 spänn i timmen som man bjuder sin arbetsgivare på.
Precis.
Och det outtalade överenskommelsen att man ska liksom få vidareutveckling och karriärsmöjligheter, men jag vet inte om jag tycker att motparten levererar till den prislappen.
Precis, och man ger ju upp väldigt mycket för det.
Ja, så en månad senare så hade jag en F-skattsedel och ett uppdrag som för övrigt, den tjänsten tog 8 intervjuer över 3 månader för att få. Mitt första konsultuppdrag tog ett telefonsamtal och en 40 minuters intervju. Och så hade jag ett halvårs uppdrag. Och då, precis som du, varför gjorde inte jag det här för år sedan?
Nej, absolut. Ja, det var ju också, jag trodde ju också att det skulle bli liksom en lång process. Jag hade liksom förberett mig på att men jag kommer få hålla på i flera månader innan jag hittar någonting. Så att det var ju en chock när det gick så fort. För det är ju det. Man förväntar sig då att liksom, okej, med en anställning så får man då någonting annat, något annat värde. Men frågan är, vad är det värdet egentligen? Det är ju kanske en annan sak om man är utanför Stockholm, om man inte är i storstan. Det är liksom, i Stockholm och speciellt som mjukvaruutvecklare, så har man ju en marknad som är till ens fördel, liksom, så är det ju. Det är en annan sak om man är på annan ort. Men det hoppas jag också att det kan förändras med att man kan jobba mer därifrån man är, istället för att man måste vara där arbetet är. Att det ska ge liksom, vad ska man säga, power to the people. Att det ska ge mer av makten, ta makten från arbetsgivarna och till de anställda, så att de ska tvingas göra det mer liksom balanserat. Precis. Så här, det andra som gjorde att jag också valde att ta steget, det var att jag funderade över liksom min karriärsutveckling, så att säga. Att liksom, vad har jag för möjligheter att utvecklas inom företaget? Så, och tittade på att bli manager, för det är liksom det naturliga nästa steg. Att liksom, jag ska sluta programmera och börja liksom chefa för folk. Och, så och gick några steg åt det hållet och kände att det var inte alls för mig. Jag vill absolut inte hålla på med det. Det är liksom inte för att jag inte gillar folk, men liksom jag vill programmera. Det är det jag tycker är kul. Och då är det liksom, varför inte då satsa på och fokusera mig på att vara en programmerare och sälja in mig som det, liksom som min egen grej, och liksom hitta uppdrag med det som grundplåt, istället för att liksom då så känna att liksom, jag ska sitta och liksom klättra i någon slags karriärsteg som ändå inte känns, det känns inte som att det var lockande. Och liksom, jag tror inte riktigt att det är liksom vägen till lyckan heller. Liksom. Att det enda som kommer hända är att man blir mer utnyttjad av företaget. Liksom så här, ju mer buy-in man har. När man sitter i någonting där man liksom inte kan sälja sig någonstans, utan man är liksom ännu hårdare knuten till liksom, företag man jobbar åt. Då liksom är deras förhandlingsläge ännu bättre och ens eget är ännu sämre. Så att det känns som att det här är på väg åt fel håll. Liksom. Så att,
Jag läste på Hacker News, var det förmodligen någon som hade en lång utläggning till varför det inte finns några seniora, eller varför det finns så få seniora utvecklare, alltså åldersmässigt seniora över 45.
Ja, just det.
Och jag tror det beror på det, att det liksom saknas karriärsvägar som inte är att man går mer mot management-hållet.
Ja. Nej.
Och det är så sjukt, för du är sjukt duktig på koda. Så nu ska du sluta göra det och istället göra det här som du inte tycker är roligt och kanske inte är jättebra på.
Nej, precis. Det jag tycker om att programmera, det är bra på att programmera. Så liksom, ska jag då bli chef och tala om för andra att de ska programmera som är sämre än mig på att programmera? Det är liksom, det är ju en otrolig frustration med det. Liksom, även om det är, jag gillar att liksom lära ut sig, men det är liksom, det här är inte det som jag brinner för. Eller då liksom åt andra sidan, att liksom, ja, jag skulle kunna istället för att liksom starta eget och försöka liksom hålla det litet som är det som är min dröm, att liksom det är ett enmansföretag jag liksom kör själv, så skulle jag kunna försöka liksom, om jag kör en startup, jag försöker hitta ängelpengar och liksom med flera miljoner i skuld, så ska jag nu liksom dra igång något. Alltså liksom, det kändes inte heller lockande, för då sitter man också i den sitsen där man inte liksom har den där friheten att fokusera på det man tycker om.
Nej, och där så, vad jag har lyckats läsa mig till, så är det liksom, då är själva produkten ganska sekundär, utan man ska bygga en publik, man ska sälja det här, man ska, det är också liksom, byggandet är en väldigt liten del av att starta en startup på det sättet. Så jag tror att du valde helt rätt.
Nej, och jag tänker också, alltså, det skulle vara superkul att bygga en produkt som blir populär. Liksom. Men då känner jag att jag vill bygga den organiskt. Att liksom inte försöka ta in en massa pengar och bygga en publik och sen liksom försöka hitta produkten som verkar vara liksom standardgrejen nu för tiden. Det känns inte alls lockande. Det känns bara liksom, men jag vet inte, jag är privatekonomiskt, så har jag också svårt att ta på mig skulder. Liksom så här. Mitt mål är att liksom flytta ut på landet och bo billigt hellre än att liksom bygga upp en massa skuld som jag måste sitta oroa för och sådär. Så att där känns det som att liksom att ta in investeringspengar för att bygga upp någonting som är så osäkert, det känns inte alls lockande. Så där var det ju liksom, ja, vad har jag för möjlighet, vad har jag för karriärsvägar, vad, liksom, vad ser jag mig själv om 10 år? Och då kände det som att, ja, men, att testa och köra själv känns som rätt väg att gå. Men jag tror också att just det här och, ja, jag skulle säga att just det här att göra en podcast var nog en del av det också. För att det var ju liksom en grej som var våran egen. Det var liksom vi tre som hade kört igång det. Det liksom gav oss en plattform också. Och synas på ett annat sätt. Så att det kändes också att liksom, det gör det lättare för mig att sälja in mig själv. När jag kan peka på att liksom, ja, men jag har gjort 400 avsnitt av den här podcasten. Där jag liksom pratar om programmering. Att liksom okej, okay, han borde veta ungefär vad han pratar om. Jag vet inte om det funkar. Ibland är jag lite så här kategoriskt emot mycket. Det kanske är liksom, det går åt andra hållet också. Vi får se.
Jag tror att de som tar beslutet om att ta in dig eller inte, de är nog imponerade av att du har producerat 400 avsnitt av en podcast. Jag tror inte de kommer att lyssna på podcasten. Ah, tyvärr.
Det är lite så jag räknar med också.
Jag namedroppar faktiskt min podcast nu när jag var när jag raggade uppdrag inför hösten, och jag tror det hjälpte, för jag fick det i alla fall.
Hej vänner, det är dags för ett meddelande från veckans sponsor Seafinder. Som lyssnare på denna podcast är chansen stor att ni jobbar med utveckling. Kanske jobbar ni som konsult och kanske till och med som jag i ett eget bolag. I sånt fall har ni säkert vid mer än ett tillfälle använt er av en konsultmäklare, som är ett utmärkt sätt att hitta uppdrag. Men tänk om det fanns något annat sätt. Kanske ett ställe där konsulter och kunder kunde hitta varandra direkt. Det nystartade communityt Seafinder är ett sånt ställe, och trots att det är nystartat så har det redan över 100 medlemmar som hjälper varandra att hitta nya uppdrag, växa och nå framgångar med sina konsultbolag. Seafinder kör dessutom just nu en sommarspecial där de bjuder på juli och augusti månad om du tecknar ett valfritt medlemskap. Så om du vill utöka ditt nätverk, hitta uppdrag eller hitta konsulter, gå in på seafinder.com nu.
Men det, oj, de senaste 3 månaderna har inte varit roliga för För dels blev jag, fick inte jag den förlängning som jag hade hoppats på. Det fick inte min anställda, för jag har en till utvecklare anställd. Och hon fick inte heller förlängt.
Ja, just det.
Och så satt man liksom hela mars, hela april, hela maj och liksom mer och mer svettig. Och så tänkte jag, nej men jag får lägga ner det här och gå på A-kassa. Liksom, vad kommer hända? Men sen, två veckor sen kanske, så fick jag tror jag fick typ 6 uppdragsförfrågningar på 3 dagar. Så det verkar ha lossnat igen. Så nu har vi fullbokat året ut. Och det är jätteskönt.
Ja, perfekt.
Och jag ska faktiskt bara jobba 25 timmar i veckan. Trots att det fanns mer möjlighet så ska jag prova att dra ner på tempot lite.
Har du något annat som ska göra vid sidan av eller liksom sen?
Ja, jag ska dels ska kompilatorn få lite mer kärlek. För jag har haft svårt att hålla utgivningstakten. Det har liksom inte funnits energi riktigt. Så jag hoppas att jag ska ha en dag i veckan där jag ska kunna sköta sånt och liksom prova lite sidoprojekt. Sen har jag ska starta ett tryckeri.
Ett tryckeri? Ja, just det. Det var det du nämnde det sist.
Tittar på en konkursauktion och det låter hemskt för det är lite Enes död, Andres död. Enes död, Andres bröd. För det är jättemånga företag som har gått i konkurs. Och så såg jag ett tryckeri och så tänkte jag, liksom maskinparken till tryckeriet. Och så tänkte jag, men jag lägger ett skambud, jag kommer aldrig någonsin få det för det här. Och sen så plingade det till och ja, det har ett tryckeri.
Intressant.
Så om du som lyssnar behöver klistermärken eller banderoller eller t-shirtar eller någonting så hör av er. Så ska vi
just det.
Fixa något.
Så vad ingår i ett tryckeri? Jag har liksom ingen riktig bild på annat än liksom någon slags stor press av något slag. Så vad ingår liksom?
Det finns jättemånga olika sorters tryckerier. Och anledningen till att jag ens tittade på det här var att min pappa hade tryckeri på i början av 2000-talet. Och jag tyckte det var så jävla roligt med alla de här stora maskinerna. Dels så producerar man någonting fysiskt. Och det är liksom, det gör man aldrig annars. Och det är en sån här skön känsla att liksom veta att nu har jag liksom producerat en fysisk artefakt. Men det är en jättestor maskin som den ser ungefär ut som en sån här affischskrivaren plotter, fast den väger 400 kilo och är 3 meter lång. Så jag har en sån och sen har jag en skärmaskin som är ungefär lika stor som skär ut.
Men är det digitalt tryckeri eller är det så här gamla?
Det är digitalt, ja.
Ah, okay.
Mm. Nej, det är moderna grejer. Så det är, det är en sån här sak som man kan göra när man har ett företag.
Precis.
Var du ett Nintendo-barn eller var du ett Amiga-barn?
Jag var en Commodore 64-barn. Jag hade... Jag hade en Commodore 64 och jag hade kompisar som hade Amiga 500 och drömde om att ha en sån, så att jag satt hemma hos dem och spelade. Men jag hade själv så var jag fast med kassetter och liksom... Sen min pappa startade eget företag. Måste jag vara precis i början på 90-talet. Och skaffade en PC i samband med det. Så att då kom jag igång med PC och började göra spel. Det fanns, det här var innan internet, i alla fall innan internet som jag hade tillgång till. Så att det fanns BBS där man kunde ringa upp, där det var liksom textäventyrspel. Där man fick betala en krona per rad man skrev. Liksom så här.
Ja.
Och jag tyckte det var superkul. Min pappa tyckte inte det var lika kul när jag upptäckte det. För de pengarna drog iväg rätt snabbt. Men det var den vägen jag kom in på det.
Ja, nej, anledningen till att jag frågade för... Men Zelda känner du till? Ja. Spelet Zelda. Ja. För där är det oftast så att liksom du får gå runt i världen precis som du vill. Men sen ser du att jag kan inte gå vidare till den här delen av kartan förrän jag har hämtat någon handske eller någon flotte eller någonting. Mm. Och jag tycker det är lite samma sak med att ha företag. För har man F-skattsedel och ett orgnummer, då öppnas liksom en helt nya delar av kartan som man tidigare inte kunnat ta sig till. Som att köpa ett tryckeri. Det, är liksom, det finns inte att man hade gjort det för liksom lönepengar.
Nej, precis.
Men har man en F-skattsedel och liksom kan motivera det inom företaget, så ja, det är bara tuta och köra.
Ja, nej, precis. Jag har ju bara börjat liksom nosa på den känslan. Jag har liksom inte riktigt fått känsla för vad man kan göra. Men det är just det att ja, när man sätter sig och tänker, men vänta nu, jag har ett företag, jag bestämmer vad det företaget gör nu. Jag liksom, ja, jag kan bestämma att liksom, jag köper tryckeri eller liksom, jag funderar på, ja, jag liksom började med att säga, jag gick kurs och lärde mig att timra, så liksom bygga timmerhus. Och då tänkte jag att liksom, ja, men om jag övar på att timra för att liksom kunna timra på mitt eget hus och få ihop någon liten timmerstuga, så kan jag ju sälja den liksom, varför inte? Och liksom, jag lär inte kunna få ihop några jättepengar på det, men det är liksom, det är en, om man säger att liksom, ja, men jag konsultar 25 timmar och så timrar jag några timmar till och så liksom säljer jag det som blir resultatet, så liksom, ja, varför inte? Och det, ja, sådana möjligheter. Ja, det var en annan sån tanke jag hade ju kring podcasten också, att liksom jag kommer kunna lägga mer tid fokuserat på podcasten och att det inte kommer kännas som att det är någon slags konflikt mellan tiden jag lägger på podcasten och tiden jag jobbar, utan ja, det är en del av liksom mitt varumärke att jag gör en podcast. Det är liksom en del av hela paketet.
Ja, men så det var en av de första grejerna jag gjorde liksom utanför själva timkonsultandet, var just att starta en podcast. Och det enda är väl att man ska liksom kunna motivera det för Skatteverket. Ja. Att det ingår i ens verksamhet. Men det känns som att det ändå är ganska, det finns väldigt mycket möjligheter att göra sådana här. Att liksom man har två ben och det ena benet finansierar det andra.
Ja, precis.
Som en tryckeri eller som timrande.
Ja, precis.
Förlåt.
Nej, jag skulle bara svamla vidare om saker som jag vill göra i mitt företag nu när jag har det. Det är liksom...
låt höra. Spännande.
Ja, men just när vi pratade om Commodore 64 så här, liksom, min dröm under hela uppväxten var ju att göra spel. Det var ju liksom det enda jag fokuserade på. Jag var liksom helt såld på tv-spel och dataspel och allting. Då var det därför jag lärde mig att programmera och liksom allting. Sen jobbade jag med det i några år och liksom tappade kanske liksom den romantiska bilden av det lite grann. Liksom verkligheten i att göra spel är inte som att liksom sitta och spela spel hela dagarna, utan det är någonting helt annat. Det är hårt slit för lite pengar. Men mycket där handlar ju också om att det är mycket osäkerhet i spelbranschen. Liksom man, speciellt om man ska göra storspel. Vi säger att man har de som spel idag där det är liksom 500 personer som jobbar på ett spel. Och det tar kanske 2, 3, 4 år att få det färdigt. Det är ju liksom 500 personer som jobbade 2 till 4 år utan att en enda krona kommer in. Och sen när det är klart så vet man inte om det kommer liksom betala sig. Det är som andra underhållningsbranscher. Liksom. Det är jättemycket osäkerhet i det. Men om man gör det på liten skala, så som jag drömde om från början, att liksom, ja, i Commodore 64-tiden, det var liksom, det var inte mer än att en person kan göra det. Och det finns ju en marknad för sådana spel idag också. Liksom, om det är på mobiler, om det är via Steam eller liksom vad det är. Att det finns en marknad för att göra spel i liten skala. Så här. Då behöver man inte ha samma risktagande heller. Utan liksom, ja, men jag kan jobba en del av min tid och konsulta och liksom få in pengar på det vägen. Och så sen en del av min tid så lägger jag på någonting som kanske kommer i utdelning och kanske inte. Men det är liksom, det som är viktigt är att jag gör någonting som jag brinner för och jag tycker det är kul.
Det är väl det som är det absolut bästa, tycker jag, med konsultandet, är att man kan smeta ut sina pengar på mycket längre tidshorisont jämfört med att vara anställd. Just för att kunna göra såna här saker som att, ja, men som att försöka få igång en produkt som det är ganska hög risk på. Men som man tycker är roligt. Och det är väl där, det är väl det egentligen. Jag tycker att när man är anställd så har man... Det är som att man har två jobb. Dels har man de faktiska arbetsuppgifterna, men sen har man allt meta-arbete kring att vara anställd på bolaget. Man ska liksom gå på internutbildningar och man ska gå på halleluja-möten med hela företaget. Man ska åka på konferenser. Och på sikt så tycker jag att det här metaarbetet tar mer tid än det faktiska än de faktiska arbetsuppgifterna. Och det är inte så jätteroligt och det är inte jättegivande. Så det här är ett jättebra sätt att bara skära bort alla de här arbetsuppgifterna och göra något roligt istället med tiden.
Nej, absolut. Och det där är något som vi var inne på tidigare också. Men att just att man har mer kontroll över sin tid. Och med sin tid så menar jag att liksom, det man gör är ju att sälja sin tid. Alltså när jag är anställd eller när jag konsultar liksom vad det är, så tar jag liksom av min tid, av mitt liv och ger till någon annan och får pengar utbyte. Och det som det ger att liksom, om jag kör eget, så har jag mycket mer kontroll över vad jag lägger min tid på och var pengarna går till. Liksom. Så att det är liksom att ta kontroll över situationen. Medan mer och mer, ju längre jag liksom jobbade som anställd, så kändes det som att det var som att liksom gå med i en kult på något sätt. Att liksom, man köper in i liksom ett helt liv. Och liksom så här, jag dedikerar mitt liv till det här företaget. Och liksom, för vissa så är det kanske liksom det de har drömt om. Att de får gå upp i någonting större än själva. Liksom att, ja, om man tittar på jobba på Google så liksom, ja, vi har saftmaskiner och pizzaberg på jobbet. Du behöver aldrig gå hem igen. Och liksom, ja, det här känns helt underbart. Jag ligger i bollhavet och jag älskar det. Jag är Google liksom. Men för mig så har det aldrig lockat. Jag, liksom, jag har mina egna intressen och mina egna saker jag vill göra. Att liksom jag är mycket gladare om jag får göra mitt jobb och programmera mitt liksom, program som jag gör. Och sen kan jag gå hem och göra annat på fritiden och inte behöva liksom, engagera det. Så att det var ju också en sån här grej att när jag tittade på anställningsannonser för olika företag så lockades jag inte av liksom, förmånerna som de erbjöd. Att liksom så här, ja, vi har biljardbord och ölkvällar på kvällarna. Liksom, jag har mina egna kompisar som jag hellre spelar biljard med och dricker öl med. Så att liksom, intresserar mig inte så mycket.
Ja, min absolut största pet peeve är konferenser. För det är verkligen liksom, vi åker liksom till Alperna på vintern och vi åker till södra Frankrike på sommaren och det tar emot att säga det, för det är någon som liksom sliter, någon stackars assistent som sliter häcker av sig för att få ihop det där, och det är liksom det är deras jobb. Mm. men det är som ett straff för mig.
Ja. Nej, jag har tänkt samma sak. Det är också så här att liksom, hellre än att lägga de pengarna på liksom någon slags gruppresa. Det är, återigen, göra saker i grupp, det är ingenting jag klarar av. Det är så här, jag ska hellre ta de pengarna själv och åka med min familj någonstans. Det, är liksom, det hade varit mycket mer.
Ja, och det ska bli intressant att se hur hela den biten av branschen kommer utvecklas nu. Dels när man inte kan resa någonstans, så förmodligen inte kommer kunna göra det på 2 år till, gissar jag. Men sen när folk, för jag tror att folk ledsnar lite överlag på liksom, det var fräscht och spännande för 10 år sedan med coola konferensresor. Men nu känns det lite, jag vet inte, det känns lite 2005.
Ja, eller hur? Alltså, jag vet inte om det är liksom, dels tror jag att det är att jag, när jag tittar på mig själv, så att, liksom, att jag har blivit äldre, att jag, liksom, mitt liv har förändrats och mina intressen har förändrats. Liksom, jag vet mer vad jag vill med min tid. Medan när jag var yngre så var det liksom, ja, det var spännande, det var häftigt att liksom få åka iväg på resor och så här. Att liksom jag hade inte kommit på att åka till Dubai på egen hand liksom, så här, såna grejer. Medans nu så är jag liksom, jag är rätt bekväm med att välja själv. Liksom, vi behöver inte att någon gör det åt mig. Och det är väl också att man har blivit mer medveten om att det är jag som betalar för den där resan också. Det är liksom, det är mina pengar som vi reser för. Det är bara att jag inte har kontroll över de pengarna. Jag har inte kontroll över vad mitt arbete, vad liksom frukten från mödan faktiskt går till. Utan det är liksom andra som bestämmer över de grejerna. Så att, ja.
Nej, precis. Och tackar man nej till det så får inte man pengarna, utan de åker ner i arbetsgivarens ficka.
Nej, precis. Precis. Men ja, jag tror att också, det är liksom flera olika faktorer. Men dels liksom, om fler får upp ögonen för att liksom, ja, men jag tycker faktiskt om att jobba hemifrån och bestämma min egen tid och liksom lite mer av den här friheten. Och jag tror också att många antaganden som man gör, liksom många saker som, ja, hur ska man uttrycka det? Det finns mycket ritualer som vi gör i det moderna samhället som är helt ologiska och märkliga, men som ingen reflekterar över bara för att alla gör det. Så att en sån är ju liksom just det här att alla sätter sig i sin bil och åker från förorten in till stan varje dag för att sitta på ett kontor och sen åker tillbaka ut och liksom lägger timmar av sitt liv på det varje dag. Och varför? Till vilken nytta? Liksom, det visas nu att det går lika bra att göra arbete på remote, liksom hemifrån för de allra flesta. Och varför ska man då hålla på så där? Det är helt ologiskt. Och jag tror på samma sätt så är det många andra sådana ritualer som man kommer börja ifrågasätta. Just det här med allt resande, det är liksom någonting som alla har gjort. Liksom alla var liksom, ja men det är klart vi ska åka på affärskonferens och det är klart vi ska åka på lång semester varje år och sådär. Men samtidigt så har vi liksom hela klimatkrisen, vi har liksom, ja det här med corona, även om liksom smittan försvinner så tror jag inte att medvetenheten försvinner i första taget. Att liksom så här att, ja, det känns inte så lockande att trycka ihop sig i ett liksom... en lyxkryssare och åka runt världen och liksom sitta i någon slags silverburk och andas samma luft som alla andra i flera månader. Liksom det helt plötsligt så här, jag vet inte, jag tror jag hittar på något annat stället. Så att jag tror absolut det kommer ske en förändring liksom i hur folk beter sig.
Mm. Vad har varit... någon som vill vara med?
Nej.
Men du, har du kommit över den här läskiga, allting kommer falla isär när som helst, imposter syndrome-fasen av att starta eget? När man faktiskt märker att shit, de betalar mina fakturor.
Jag fick betalt, den första fakturan fick jag betalt nu för någon vecka sedan. Och det kändes som att det var en stor sten som lättades från axlarna. Liksom så att, okej, det här fungerar faktiskt. Det är liksom, för fram till dess så var det liksom bara utgifter, inga inkomster. Liksom så här, okej, vad gör jag om de inte betalar? Vad gör jag då? Liksom? Det här kommer bli... Men, vilket jag tror är ett problem för många. Kanske inte så mycket i vår bransch, men för många egenföretagare. Så att... Och jaga folk för att de inte betalar fakturorna är ett stort problem. Men ja, nej, det kändes som att där lugnade sig en hel del. Liksom, okej, okay, det här är på riktigt. Det, liksom, det här fungerar. Men jag vet inte, jag kände ju redan alltså, när jag väl hade dragit igång och liksom hade ett uppdrag klart så var det ju också att liksom, ja, just när jag känslan att ja, men varför gjorde jag inte det här tidigare? Det här var ju mycket enklare än vad jag trodde. Så har jag känt också. Än så länge så finns det gott om tid för att det här ska kunna bli ett stort bakslag och liksom, det kommer visa sig att det var mycket svårare än jag trodde. Men med bokföring också liksom, det känns inte alls så svårt som jag hade målat upp det till att vara, att det liksom, ja, det är bara att läsa en bok om det och så liksom, ja okej, okay, jag förstår ungefär.
Vill du veta hemligheten? Släng pengar på problemet. Anlita någon. Det är liksom det är så mycket skönare, alltså även om än bara för att ha någon och liksom mejla och fråga, gör jag rätt nu? Så det är värt varenda krona.
Ja, alltså det var ju också det som jag liksom tittade på. Liksom, ja, men vad kostar det med att ha en revisor som jag betalar? Och det visade sig att det var inte så himla mycket pengar. Mm. Alltså i förhållandet i liksom övriga utgifter så är det ju inte alls så mycket pengar. Och då, det är också en sån där som... sak som gör att man börjar ifrågasätta det här med att vara anställd. För det är liksom en av sakerna som man tänker sig att ja, men jag behöver inte fundera på de sakerna. Jag kan liksom bara låta någon annan sköta det. Ja, det visar sig att även om jag kör eget företag så kan jag göra precis samma sak. Jag kan låta någon annan sköta det och det kostar mig nästan ingenting. Mm. Så att, ja.
Nej, det är för de som lyssnar, det är liksom storlek och funderar på samma sak. Det är storleksordningen typ 2 debiteringstimmar i månaden. Så det är så sjukt värt det. För man kommer själv garanterat lägga mer än 2 timmar i månaden på att få det att funka. Så det är absolut bästa tipset för mig i alla fall. För jag lyssnade på Kodsnack faktiskt där ni hade ett avsnitt för ganska länge sedan om just att starta eget. Och då båda personerna pratade om att de ville ha koll på det och att de liksom lärde sig själva. Men jag tycker att det är helt fel väg att gå. Utan det är mycket enklare att bara anlita någon. Och det är ganska mycket saker som man kan börja tänka så om när man har ett företag.
Ja, Ja, nej, det där är ju precis sånt som jag vill prata mer om. Just som du har mer erfarenhet om det här. Jag tänker lite fortfarande så att än så länge så är det ju väldigt enkelt för mig. Alltså jag har en faktura i månaden och bokföra och liksom har inte så mycket utgifter och sådär heller. Så än så länge är det liksom ingenting att fundera på. Det jag har tänkt är att liksom, ja, när jag kommer till årsbokslut så kommer jag anlita någon för att göra allt det i den fasen. Så får jag väl se hur det blir efter det. Men...
Mm. Om du inte typ startar tryckerier så kan jag ju tipsa om att det finns alla de här automatiserade vad de nu heter, Vint tror jag en heter. Ja, det finns 5-6 stycken som liksom de säger att de kör AI, men det är skitsnack. Det sitter en människa bakom tror jag och gör allting egentligen. Men det man får liksom det är någon som har tänkt igenom det här åt den. Ja, det är väl det som är det stora värdet, att man inte behöver återuppfinna hjulet, utan någon säger ja, men det, så här har tusentals företag innan dig gjort, gör A, B och sen C så kommer allting bli bra, så slipper man liksom upptäcka att man inte kan göra C, B, A för då blir allting fel.
Ja, nej, precis. Nej, jag har ju pratat med ett par olika personer som kör eget så här. Och det har varit lite, jag har någon som kör Gnucash och liksom kör allting själv. Och jag pratar med någon som kör, det finns något företag som heter Red Flag. Som är en tjänst där de liksom egentligen tar över företaget åt en. Liksom de sköter bankkonto och allting. Och sköter all bokföring och allting som man inte behöver fundera på det.
Ja, jag startade med Red Flag. Men jag gick och hade ont i magen. För att det är någonting som inte känns rätt med det upplägget. Och så insåg jag, nej men jag behöver inte ha ont i magen. Jag bara säga nej. Och så gjorde jag det och skaffade en redovisningsbyrå som liksom höll mig i handen första halvåret. Och det var så värt det.
Ja, jag har lite samma känsla kring Red Flag. Jag har inte testat det själv, men... Det känns som att just det som vi pratar om, att liksom anledningen att jag startar företag är liksom för att ha lite bättre koll själv, så att säga. Och liksom kunna välja att när jag anlitar någon så väljer jag att anlita någon för just det. Där kändes som att det var som ett steg tillbaka. Att liksom, nu sitter jag som anställd nästan. Och de tar hand om allting. Den andra grejen som jag skulle fråga om är just där. Du nämner ju att du har en anställd. Hur lång tid tog det innan du tog in henne? Och hur kom det sig att du liksom valde att ta det steget?
När jag startade så svor jag kommer aldrig ha någon anställd. Jag kommer... det är alldeles för riskabelt. Men sen så fick jag liksom förfrågningar från konsultmäklare. Liksom, skulle du vilja det här? Skulle du vilja det här? Skulle du vilja det här? Och så, jag har bara... en av mig.
Ja.
Och så började jag kolla med lite folk som jag jobbat med, som jag liksom jobbat bra med, och liksom frågade, vill ni inte köra? Vill ni inte haka på mitt företag? Och då var det en tjej som jag jobbade med, jätteduktig tjej, som nappade på det. Det gick väl, det var kanske ett år in i min frilanskarriär. Så sen har jag haft anställda sen ett år tillbaka ganska exakt.
Ja, just det.
Och det är det blir en helt annan sak då när man har en anställd. Det är mycket mer magont.
Ja, jag kan tänka mig det, att det blir en helt annan grej. Det är liksom, ja, men det är lite grann som att ta det klivet från att vara programmerare till att vara manager, känns det som, att liksom.
Samtidigt är jag väldigt glad att jag gjorde det, för det har, bortsett från liksom den här hickan nu under våren, så har det funkat väldigt bra.
Jag kan tänka mig att det är ganska skönt att inte vara helt själv också, att det är liksom det är kul att jobba med andra. Det är också så här att Och när jag funderade på att starta eget och liksom tänkte att ja, men jag kanske ska liksom försöka göra spel och, liksom så här, och inte konsulta överhuvudtaget, utan liksom satsa 100% på att bara göra min egen grej. Då kändes det för läskigt, för att då skulle det bli liksom att då kanske jag bara sitter hemma och liksom fastnar i någon slags stressloop och liksom åstadkommer ingenting, får inga pengar in, liksom det blir total katastrof. Så då var det liksom så här, men typ om jag kör som konsult en del, då kommer jag liksom ändå jobba med andra och liksom det finns ett uppdrag där det säger okej, det är det här du ska göra, att liksom det här risken att liksom helt köra fast kändes mycket mindre. Så att, ja, jag kan tänka mig att det är kul på ett helt annat sätt också, kan jag tänka mig, att ha ett företag där det är fler involverade liksom.
Ja, precis. Och speciellt när man anställer folk som man själv vill jobba med. Nu så jobbar vi på ganska olika uppdrag, fast vi jobbar på olika uppdrag men åt samma arbetsgivare, eller samma uppdragsgivare har det blivit två gånger i rad nu. Så det är ju roligt. Ja. För då kan man liksom småsnacka och liksom ändå ha något gemensamt. Men sen så, anledningen till att jag vågade var att jag känner henne sen tidigare och vet att hon är jätteduktig och liksom självgående. Det skulle vara mycket, mycket läskigare om man tog in någon slumpmässigt.
Ja.
Men det fina med det här är att när jag har tagit liksom steget från solo till att vara två, då har jag konceptet klart och det är ganska lätt att skala upp det till fler personer.
Ja, det var lite det jag undrar, liksom, att vad är ditt mål, så att säga? Att liksom, har du någon slags idé om var du skulle vilja vara? Skulle du, liksom, är ditt mål att liksom, du slutar jobba och liksom, som konsult själv, att ditt jobb är nu att hyra ut andra, så att säga? Om du försöker mena, liksom, eller...
Jag vet faktiskt inte vad planen var. Jag tycker om att prova nya saker och liksom, jag försöker alltid lämna en nödlucka om det inte skulle gå bra. Så kan man alltid hitta på något nytt. Mm. Och i det här fallet är att jag är en helt okej utvecklare som förmodligen kan få uppdrag eller anställning. Ja, på sätt och vis så skulle jag vilja inte behöva debitera eller liksom minska mitt beroende av debitering och istället bygga upp den här plattformen så att andra som vill debitera ska kunna göra det via det.
Ja, just det.
Och själv kunna fokusera på vad skulle jag vilja fokusera på egentligen? Helst skulle jag vilja bygga möbler. Jag kan ingenting om att bygga möbler, men...
Jag förstår precis vad du menar. Jag har också varit inne på att bygga möbler. Det är någonting med det som är speciellt så här japansk liksom, byggkonst där allting är så här perfekt liksom, infogat utan spikar. Och så.
Ja, har du sett de YouTube-videorna? Jag får upp dem med jämna mellanrum. Den heter någonting, den kanalen. Där liksom, ja, men precis. Har du sett den tumblern? Things fitting into things perfectly.
Den tumblern. Nej, men det låter ju helt underbart.
Och det känns som att det är det fast i hantverkarform.
Just det med hantverk är någonting som jag funderar mycket på. Det är liksom, det är på något sätt min dröm. Att när jag har tänkt på liksom, men vad vill jag göra med min karriär? Liksom, hur ser jag på mig själv? Liksom, vad är det jag gör? Så är det med hantverk, det är det liksom som är mitt mål. Att jag vill vara den där, liksom, vad säger man, möbelsnickaren som har liksom snickrat möbler i hela sitt liv och liksom har allting, liksom, sitter i ryggmärgen och liksom så här, drömmer om att någon gång göra den perfekta möbeln. Liksom så här. Jag vet inte, det finns någon så här historia om en japansk målare som var så här mästermålare på att måla såna här landskapsmålningar som har liksom, som när han var 100 år gammal fortfarande liksom målade så här samma målningar och fick frågan liksom, ja, men varför liksom, du är redan så bra liksom, varför håller du fortfarande på, varför liksom tar du inte och lugnar dig lite och inte jobbar så mycket? Och då svarade han liksom, jag hoppas att nästa målning kommer bli bra. Det är mitt mål. Liksom. Jag jobbar på det. Liksom. Och det är på något sätt, det där är idealet. Att liksom så här, på något sätt vara helt dedikerad till sitt hantverk. Liksom.
Mm.
Så, ja.
Ja, och så, som utvecklare så har man även en romantisk bild för att kunna bli riktigt bra på någonting och inte ha liksom att träet ändrar hur det uppför sig var tredje år som utvecklingar, liksom att var tredje år, ja men vi, nu slänger vi ut allting, nu är det JavaScript som gäller, nej nu slänger vi ut allting, nu är det jag vet inte ens vad som är inne nu för tiden, men...
Ja, men just det här som du nämnde tidigare också med tryckerin, att liksom göra någonting som är fysiskt på riktigt, det är liksom man faktiskt åstadkommer någonting. Den där känslan kan ju vara så otroligt frustrerande med programvara, speciellt liksom, ja men som jag jobbade med open source och liksom Linux server-side grejer. Dels är det liksom saker som ingen ser, så att det är omöjligt att förklara för någon som inte håller på med det vad det är man gör liksom. Det säger ja, jag jobbar med Kubernetes. Det är liksom, nu har du sagt något som inte betyder någonting. Och det, men sen också liksom att ingenting blir någonsin klart, och att det liksom, det känns som att det blir snarare mindre och mindre färdigt ju längre tid det går, liksom att jag jobbar på någonting och jag känner bara att ja, jag hade någon slags fas i början där det liksom kändes som att det är en schysst design, det här liksom kommer bli jättebra, men nu är det liksom en total röra. Det är liksom, jag använder byggsystem som är helt ur kontroll och jag har liksom beroenden som har försvunnit så jag måste maintaina själv och liksom tekniken har liksom sprungit iväg åt alla håll och det är en enda röra, så att jag vet inte själv vad programmet gör längre. Så det är liksom motsatt.
Och alla andra håller på med det här nya coola istället.
Precis, precis. Ja, nej, så att på det sättet så kan mjukvaruutveckling kan ju vara otroligt frustrerande om man ser det så. Jag menar, samtidigt så är det liksom, det är på något sätt det jag älskar. Jag drömmer ju inte om hantverk som just det här, att liksom vara fast i någonting och aldrig göra någonting annat. Liksom att, ja, på något sätt, man kan ju tänka sig möbelsnickare som liksom någon som jobbar i bakom scenerna på IKEA och tillverkar samma pinnstol om igen. Det är ju liksom inte drömmen heller, utan drömmen är ju att göra sitt bästa verk, vad det än kan vara, liksom, varje gång man gör någonting. Liksom, kunna vara stolt över det man jobbar med. Liksom. Ja, det är en annan sak som du nämnde också, som jag har sett, det är liksom just det här att när man är helt själv och liksom måste tacka nej till saker hela tiden. Jag förstår varför du vill expandera just det där, för att det är också så här, jag har pratat med elektriker som är så att det är, liksom, det är väldigt säsongsberoende när folk behöver, när det är liksom jobb. Så att det kommer liksom stötvis att liksom säga, nu helt plötsligt så har du liksom 10 jobb på samma gång. Men jag är bara en, jag kan bara göra ett. Så jag måste liksom tacka nej till de andra. Men då, om jag tackar nej till 9 jobb på samma gång, då liksom kommer folk till slut sluta fråga. Att liksom, om jag tackar nej till 9 av 10 jobb varje gång någon liksom kontaktar mig, då kommer folk sluta kontakta mig. Så då liksom förlorar man uppdrag. Så man måste liksom hela tiden så här hålla folk på halsen liksom. Ja, men jag ska bara få det här uppdraget klart så kan jag liksom ta det sist. Men jag säger liksom ja, men så dyker jag inte upp på 2 veckor än fast jag hade sagt att jag skulle dyka liksom så här. Det är liksom sitt eget helvete och låter det som. Det är just med programmering, eftersom uppdragen är så långa så blir det inte riktigt på samma sak, på samma sätt. Men jag kan ju förstå också att det är liksom en komplicerad grej. Jag liksom måste börja säga nej till folk hela tiden.
Jag förstår inte varför det inte finns någon elektriker som säger okej, okay, jag tar 3 dubbla mot vad alla andra kostar, men jag kommer i tid och så liksom jag kan komma inom 2 veckor. Det måste finnas en enorm marknad för det.
Ja, men det är ju just det där att då är man ju antingen själv eller så har man en hel stab av elektriker. Och då är frågan om alla håller samma kvalitet som man själv liksom aspirerar till. Det är en svår avvägning där. Men det är ju precis elektriker, hantverkare som gör ett bra jobb och liksom tar betalt för det. Det är ju det som är, det är det man drömmer om.
Vad har du i pipen då? Med företaget närmsta tiden?
Närmsta tiden så, ja, jag har ju ett uppdrag nu året ut om allting och vägen. Vi får se hur, det känns som att ingenting är helt säkert i nuläget. Men så vitt jag vet så kommer jag ha att göra på heltid. Sen håller jag på med kodsnack. Det är också liksom, jag hoppas, eller när jag började jobba själv så tänkte jag att liksom, ja, jag kommer få massa mer tid till kodsnack och göra det. Det har jag inte riktigt hänt. Jag tror delvis är det ju på grund av hela situationen med corona och allting, att liksom allmänt så känns det som att man är mindre fokuserad än vad man skulle kunna vara. Sen är det också starta upp någonting nytt. Och liksom, det är dels starta upp ett företag och lära sig allting kring det. Och dels liksom ett nytt uppdrag och nytt jobb och nya kollegor och allting sånt. Så att, får vi se om jag får mer tid över. Men jag satt och kollade på WWDC Online som var nu häromdagen, där de annonserade nya iOS och nya processorer till Macarna och sånt där. Och precis, de ska köra sin egen processor. Och då blir jag lite sugen på att göra göra appar igen också, så att jag kanske ska sätta upp mitt developer-konto och se hur det går. Det tråkiga med Apple är att man måste betala för att överhuvudtaget få programmera för det. Liksom, man måste komma över den här tröskeln och betala 1000 spänn för att liksom få kompilatorn. Och då är det lite lättare. Men jag vet inte, jag provade att göra Android-appar en gång i tiden och tyckte det var helt fruktansvärt. Jag tyckte inte alls om deras SDK och så här. Så att, om jag måste välja så föredrar jag iOS där. Så att vi får se. Men någonting sånt funderar jag på sidan av.
Mm. En sista fråga innan vi avrundar för idag. Har du drabbats av debiteringsångest?
Debiteringsångest?
Det hade jag väldigt mycket i början. Att oj, nu... Jag skulle hellre vilja ta det lugnt, men ja, det finns jobb att göra, så jag borde liksom klämma i och debitera lite extra, så att för vem vet vad som händer efter det här uppdraget.
Just det. Det har jag hört lite grann som jag har pratat med andra, att det är liksom det här, å ena sidan så har man liksom mer frihet att ta semester när man vill, att liksom jag avtalar med min kund och liksom det är okej okay att ta ledigt. Å andra sidan så när man inte jobbar så får man inga pengar in. Så att det blir ju så här att liksom, ja, men semester, det behöver jag väl inte. Liksom, så att på något sätt det blir åt andra hållet än vad man har tänkt sig. Där är jag väl inte riktigt än. Det känns alldeles för nytt för att jag riktigt ska veta hur jag kommer reagera på det. Och det är kanske den här debiteringsångesten också. Jag menar, än så länge så har jag ett uppdrag och jag har liksom avtalat och klart. Kanske att det blir skillnad när jag kommer in på nästa uppdrag och liksom uppdraget efter det. Och speciellt kanske om man skulle börja ta kortare uppdrag. Det är väl det som är min dröm också en dag. Kunna ta kortare uppdrag och mer periodvis. Att liksom kunna ta något som är 2-3 månader under vinter, halvåret. När man ändå inte vill vara ute. Och så sen kunna göra annat resten av året. Vi får se hur det går med den saken. Men ja, nej. Jag är säker på att det kommer komma ångest i alla dess former, speciellt liksom en ångest var ju det här med liksom hur man ska bestämma sig för hur mycket man ska ta i timpris. Det är liksom det är allt annat än lätt, även om det är inte så svårt att få folk att berätta för vad de tar. Det är liksom, ja, men som jag sa innan, att det känns mindre konstigt liksom när man är bland andra konsulter, så att säga, så är det inte så att man känner att man måste smyga med vad man jobbar med och vad man tar på timme och sådär. Men samtidigt så är det liksom, det är så beroende på uppdraget och erfarenheten och livssituationen, var man är. Om man är i Stockholm så är det en helt annan prisbild än om man är utanför Stockholm och sådana grejer. Så att, där är det ju jättesvårt att veta om man ligger rätt, så att säga. Men just nu så känns det som att jag har väldigt lite ångest, vilket känns skönt. Men det kanske kommer.
Skönt, jag hoppas verkligen det håller i sig. För mig så kom det i alla fall en period när man, ungefär som när man köper en lägenhet och man liksom gått och önskat sig, hoppas jag får den, och så får man den och så tänker man, åh nej, jag fick den. Vad händer nu?
Ja, ju.
Men det går över ganska snabbt. Och sen, nej, det var det bästa beslutet jag någonsin tagit. Och om du som lyssnar också går i de här tankarna, så gör det bara. För det är enklare vad du tror och det är mindre riskabelt än vad du tror.
Det ska jag hålla med om. Speciellt, ja, det är väl kanske, jag skulle säga liksom den fotnot som jag skulle lägga till är väl att både du och jag har ju ett par års erfarenhet under bältet innan vi tog det här steget.
Ja. Mm. Och ja, det kanske inte är någonting man gör andra året inne i karriären.
Nej, precis. Och även om alla de liksom nackdelar med att vara anställd som jag räknade upp tidigare liksom applicerar. Men det är ju, Samtidigt så är det ju en fantastisk chans att liksom lära känna folk och liksom komma in i en bransch och bli upplärd, så att säga. Så att, jag ångrar ju inte att jag jobbade som anställd tidigare. Däremot så kan jag känna så här att jag hade nog kunnat starta eget tidigare. Det hade gått bra.
Kristoffer, tack så jättemycket för att du ville vara med och berätta hur det var att starta ett företag. Det var jätteintressant att höra.
Tack så mycket. Det här var jättekul.
Du har lyssnat på ett avsnitt av Kompilator, podcasten för dig som jobbar med utveckling. Du kan hitta tidigare sända avsnitt på kompilator.se eller genom att söka på Kompilator där du hittar dina podcasts. Kompilator produceras av Bartek Tatkowski och BRTK Digital AB. Läs mer om oss på brtk.se.